många av de här latinska orden som vi hör i bakgrunden när folk, statister och sånt, går förbi, det är ju bara hittepåord som låter latin, för att de orkar ju inte lära statister och sånt latin.
Varmt, varmt och hjärtligt välkomna till ännu ett avsnitt av Geekpodden. Och idag, mina vänner, så ska vi ge oss ut på en tidsresa. Vi gör ju det ibland, vårt härliga gäng här. Då tar vi oss in i tidsmaskinen och så åker vi till olika historiska eror. Och så tittar vi hur popkulturen har skildrat just den eran på olika sätt. Via tv-spel, filmer, brädspel och så vidare. Men innan det så måste jag checka in här, som det så trendigt heter, med vår fantastiska panel, dagen till ära. Och jag börjar då med mannen till vänster om mig, den stilige, unge, snygge...
Ja, fortsätt. Lite mer kan du väl säga om mig. Det räcker inte så här, eller?
Underbara, gulliga och härliga...
Ja, Florian Lindblom här. Tack för det.
Florian Lindblom och här. Är du nöjd med presentationen?
Ja, men jag är nöjd och jag älskar också att jag alltid säger mitt namn så snabbt för att du ska ta tillbaka micken och förtydliga vem jag verkligen är. Och jag menar, vi får ju aldrig sluta med det här, för det är ju en väldigt skön jargong du har. Men det är fantastiskt. Jag var och såg nya Running Man nyligen. Så att det var lite pirrigt, får jag säga. Jag älskar ju originalet, som då liksom är baserat på Stephen King under pseudonym, en gammal bok. Och det är klart att den inte nådde upp till det, för det var inte Schwarzenegger i huvudrollen. Även om Schwarzenegger givetvis syntes någonstans. Surprise, surprise. Kanske inte på det sättet man tror. Han är inte med i filmen, men hans fina liksom nuna syns på en mycket oväntat ställe. Men den var intressant. Det är ju ändå Edgar Wright. Han har ju gjort Shaun of the Dead. Han har gjort Hot Fuzz och de här filmerna. Så det är klart att förväntningarna var kanske lite högre än vad man förväntar sig. Men det var ändå värt att se Running Man. Det är verkligen en 3 av 5 film. Och Glenn Powells kropp, den är fin alltså. Det är ingen Schwarzenegger, men den är fin alltså.
Jag har ju några följdfrågor på det här. Den första filmen med Arnold Schwarzenegger, The Running Man, bygger som du sa på boken. Men den var inte speciellt lik boken. De gick ju ganska mycket utanför boken. Och den blev ju väldigt annorlunda. Och det var ju också då Arnold var med i typ allt. Det här måste vara på 80-talet, va? Om jag, 87, va? Frågan är ju då, hör de här filmerna ihop? Är det en remake på boken? Är det en remake på filmen? Eller är det liksom, vad är inspirationen här?
Ja, men den gör lite likt den förra filmen. Den plockar lite russin ur kakan. Det är verkligen inte alls likt första filmen överhuvudtaget. Och när det gäller boken så är den också totalt spret ifrån den. Det man däremot behåller, det är ju huvudrollens namn. Det vill säga Ben någonting. Jag kommer inte ihåg vad han heter. Det kan ha varit Benjamin Franklin, men det var också en president. Men han heter något i den stilen. Och sen är det ju själva konceptet med den här talkshowen. Det är en futuristisk era där det liksom är ett övervakningssamhälle. Allt det där är liksom kvar. Men till skillnad från att Running Man från 87 var ju liksom en film som utspelade sig in i en arena, kan man nästan säga, en jättestor multiarena, så var det här hela USA var en lekplats. Så att han kunde dra till Chicago, han kunde dra till Boston, han kunde dra till New York, han kunde dra ut i Vishan, alltså det var överallt. Enda grejen han dock var tvungen att göra varje dag, för här var det väldigt fokuserat på hur mycket pengar man kan tjäna successivt hela tiden. Så säg att vi tre, Andreas, Fredrik och jag, att vi skulle ställa upp i Running Man, då får man liksom exempelvis $10,000 om dagen för att överleva. Och dödar man en person får man ännu mer pengar, och dödar man en jägare får man ännu mer pengar. Så hela grejen är ganska flippad. Men det man måste göra då, det är att man behöver lägga en inspelad video på sig själv i en typ brevlåda. Och den här brevlådan flyger iväg och levereras. Så gör man inte det, får man inte de här 10 000 om dagen. För även om jag, efter 30 dagar så ska man ju liksom överleva spelet. Men överlever man bara, säg, 3 dagar, så kan man ändå skicka pengar till en nära och kär. Och i det här fallet är det givetvis hans dotter som är sjuk och de behöver medicin, bla bla bla, good guy-grejen. Men så funkar det.
Det är lite grann det som inspirerade På rymmen som TV4 gjorde för många år sedan. Känner du igen det?
Det gör jag faktiskt.
Glenn Powell, säger du, han dyker upp lite var och varannan i varannan film nu. Han var med i den senaste Twister bland annat. Är han den här superstjärnan? Har han den här star qualityn som alla säger, många säger att han har? Jag tycker han känns lite så här 85-procentig mot kanske en riktig ung Brad Pitt eller Tom Cruise.
Nej, men så här är det. Alltså, det du säger nu är ju den stora följetongen just nu i Hollywood. Är han tillräckligt stor för att kunna axla en sån här film som Tom Cruise, Brad Pitt och de här kan? Svaret där är väl ja, kanske. Jag gillar verkligen Glenn Powell. Jag tycker han är skitcool, jättefräck, och han håller på att göra någonting spännande. det som är kruxet för han och som gjort att han kanske inte riktigt blivit en av de större än, det är att han inte riktigt fått en film som är i den digniteten. Jag tycker han är skitbra i Twisters, men han måste först få liksom stark 4 av 5, kanske en 5 av 5 film så man kan börja ta honom till hjärtat på det fina sättet.
Vi lämnar Florian här, för vi går över till vår andra medlem här i podden. Och här har vi då
Andreas Pettersson.
Och där behövde jag inte säga namnet en gång till, det var ganska tydligt. Hur är det med dig?
Det är fantastiskt, jag är i princip hemkommen från Oslo och sett på Danko Jones och är lyrisk. Killen är ju så arg och kärleksfull i ett. Man får en bitchsläpp och en stor kram samtidigt. Och samtidigt som man säger, du bäst, gör mer. Och det är underbart. Det är så, han är en av världens bästa liveakter. Underbart är det.
Jag kom på det nu när du sa det här, att jag upplever dig att du åker iväg ganska ofta på stora konserter. Det var länge sedan jag gjorde det. Jag kanske, om du vet, Ullevi nära och bra kan man kolla Håkan ibland sådär. Men just att åka, för du var inte du i Stockholm och kolla Kent?
Ja, och så var vi på Ullevi då och kollade på AC/DC. Det var inte därför jag var där. Jag var där för förbandet. Jag fick AC/DC på köpet, vilket är underbart. Ska till Köpenhamn nästa vecka, kolla på Radiohead. Sen är det Refused i Göteborg. Och sen ska vi till Umeå och kolla på Refused igen. Och sen pratar vi inte mer om vad. Jag har inga pengar.
Och det förstår jag med tanke på det. Men det blir lite som minisemester som du åker på hela tiden då.
Ja, precis. Skapar man sig inte eller har man inte ekonomiska bekymmer, så skapar man sig ekonomiska bekymmer. Så är det väl. Men det är också lite kul. Och är man nördig i någonting, så brukar man ha en tendens att hitta vägar att lösa de här sakerna, och det har jag gjort.
Nu har jag en jättekul fråga här. Vad är det längsta du har åkt för att se en konsert? Och då menar jag inte, åh, nu semestrar jag i New York och så råkar jag gå på en konsert. Utan vad är det längsta du har åkt bara för konsertens skull?
Det är ju ganska tråkigt, det är ju inte längre än till London och lite sådana grejer. Det är ju som många gör ju sånt, det är ju inget större. Men det sjukaste ändå jag gjort är att åka till Berlin för att se ett band från södra, vad blir det, någonstans i Skåne är de väl från början.
Bob Hund?
Nej, de såg jag i Göteborg senast. Men nej, det var Logg heter den här gruppen, jag tror att de är från södra Skåne. Där åkte vi faktiskt till Berlin för att se dem. För att, varför inte? Det var Berlin och så spelade de hela den här underbara skivan från start till mål. Och det gjorde de ingen annanstans. Så vad skulle vi göra?
Nu kommer ju följdfrågan. Stannar du kvar några dagar då i Berlin eller London eller vart du nu åker? Eller är det så att du bara åker dit och sen åker hem?
Åker man lite längre stannar man givetvis kvar några dagar. När man ska vara till långväga i Sverige så får man ändå stanna lite grann. Men det behöver inte vara jättelänge. Är det till Köpenhamn och sådär, så är det. Man kör en dagstur.
Vad är det längsta du har åkt för att kolla på en konsert, Florian?
Alltså specifikt bara för en konsert så måste jag nog säga att det är Liverpool, tror jag. Jag tror inte det är längre bort än så. Det kan ha varit att man kanske varit utan att ha gått på en konsert, men det betyder ju inte samma sak, utan målet med liksom resan ska ju vara konserten, och då är det Liverpool. Och det var gruppen... nu får man testa er nördjävlar här. Vad säger ni om jag säger Klänad?
Lennart,
vad sa du? Exakt. Du har inte någon aning, vad säger Andreas när jag säger Klänad?
Acho.
Kul! Ni vet vem Enya är? Ja, och Enya har en jävla massa syskon. Och de syskonen med Enya hade ett band som heter Klänad som spelar otroligt bra musik. Deras bästa låt heter Poison Glen. Den kan jag verkligen rekommendera.
På tal om Glen Power.
Exakt. Allting hänger samman i den här fantastiska podden. Så det var en konsert jag åkte till Liverpool för att kolla på. Ja.
Nu var det ju så roligt, du nämnde ju den här, bara innan vi ger oss in på själva temat, den här amerikanska presidenten.
Benjamin Franklin.
Vilken president var han i ordningen, Florian? Det här är, för nu ska vi ändå prata historia här. Vad vågar du tippa på?
Nummer 18, vad tippar du på?
3, va?
En poäng till Andreas! Men du var nära, Florian.
Det sjuka var. Det är så jäkla roligt att torska på den här. För när jag gick i gymnasietvåan, nu är det här liksom överskrivet och så. Så min gamla samhällslärare kommer undan med det här. Men vi skulle ha någon sån jättestor uppsats där vi skulle prata om. Typ, jag kommer inte ihåg, det kanske var något med genus eller någonting. Det var en jättebra grej så. Men han sa också, om ni vill gå den riktigt lata vägen så kan ni också, på den här tiden var det ju typ president 42 eller någonting. Vi hade inte kommit så långt som till number 45 som Trump är, eller 47 här nu. Så han sa, om ni kommer in och rabblar upp alla presidenter om typ 40-42 första, så slipper ni göra den här prövningen. För han tänkte, ingen är så dum i huvudet att göra det. Men jag tog ju han på orden, så när vi väl skulle ha den här så säger jag, vill istället göra det där. Ja, jag sa han. Så satte han sig framför Wikipedia och började. Och då hade jag liksom pluggat in dem här, så jag kunde ju rabbla upp alla de här. Och då sa han, ja, din jävla idiot, men du får göra det ändå, jag skojar ju bara, så att det var ju lose-lose för mig. Men ett tag där kunde jag, alla presidenter i ordningen. Men jag har ju tappat det nu.
Ja, det är inte så konstigt, för det är ganska många att hålla reda på. Men ändå, jag hoppas du fick bra betyg på historiekurserna. På tal om historia, nu ska vi sätta oss i tidsmaskinen. Vi ska åka tillbaka till romartiden. Eller romartiden, romarriket. Det finns ju en skrön om att alla män tänker på Rom minst en gång om dagen. Jag hörde det kännas på radio idag på P3. Jag vet inte om det är så, men onekligen är ju Rom en väldigt intressant era. För här har det gjorts filmer, det har gjorts tv-serier, tv-spel, brädspel, you name it. Och vi ska ju se hur popkulturen har skildrat den här tidseran i just Rom. Och då kommer vi prata både republiken Rom och det kejsardömet Rom som då efterföljde. Men om vi bara så här, innan vi ger oss in i det hela, vad är våra relation till Rom? Vad har du för relation till Rom? Och när liksom börjar du gräva dig ner i det, Florian?
När jag var 10 år gammal, jag satt i soffan hemma och jag fick ha en kudde framför ansiktet när Maximus slogs i ringen. Så jag fick inte se action, för mamma och min bror och min pappa tyckte det var för våldsamt. Och jag kan väl köpa det när man är 10 år gammal. Så jag har egentligen en väldigt speciell relation till Rom, för att både min mor och min bror är världens största historienördar och kan varenda människa som någonsin satt sin fot i Rom, skulle jag nästan vilja påstå. Nej, men de är sådana nördar så att allting, liksom när vi sitter och dricker öl och grejer, så sitter ju de bara och pratar om kända romare från den här tiden, och de kan bara sitta och grotta ner sig, och jag sitter bara där med öppen mun, för jag älskar att lyssna på människor som kan mycket. Så jag kommer från en familj som fullständigt dyrkar det. Och jag själv har mer kulturella relationen till Rom. Det vill säga film och serier, bitvis lite tv-spel.
Hur är det för dig, Andreas?
Har alltid varit historieintresserad. Numera är man ju fortfarande intresserad, men minnet sviker en, så man kan inte sitta och rabbla sånt där. Så det har alltid varit en stor del av ens, ja, att man tänkt på det. Och den här veckan har man tänkt på det varje dag då, eftersom man försökt förbereda sig. Men annars, ja, jag tycker väl sådär att den stämmer, den här skrönan.
Nej, jag tänker inte på Rom varje dag, det gör jag inte. Kanske varannan. Vi har gjort den här tidsresan nu, och ni kan gå tillbaka och lyssna på, jag tror ni kan lyssna på alla avsnitt. Där vi har åkt från dinosaurietiden till stenåldern, till brons- och järnåldern, och så hade vi grekerna, hade vi sist. Och där har, jag menar, kollar vi på dinosaurier, och det här är ganska intressant, för kollar vi på dinosaurierna, det handlar om den tiden, onekligen så är ju filmer och sånt mycket av att vi åker i tiden, vi tar in dem i vår egen tid. Sen finns det några animerade filmer som handlar om dinosaurier, men sen då så, när vi kollade på antika Grekland förra gången, så var det också mycket så här, mycket fiction i det hela. De blandar in gudar, väldigt mycket gudahistorier, och att det blir en del av det vi kan från antika Grekland. Nu när vi kommer till antika Rom, nu är det nästan inga av de här gudarna på samma sätt. Nu är det maktspel som gäller, och det är av olika anledningar. Så att det blir ju väldigt intressant.
Men det är väl lite startskotten på den lite moderna tiden, att här nu får vi lite samhällsstrukturer, kulturella strukturer som vi lever efter till viss del idag. Det är klart att vi inte gör det hela vägen, men man börjar sätta standarden för hur mänskligheten ska, ja, bete sig de närmsta 2000 åren. Och det är ändå lite fascinerande, vare sig man fastnar i filmens värld, tv-seriernas värld, eller ja, man spelar något spännande spel.
Sen är det så här, för typ 1,5 år sedan var vi i Stonehenge i England. Då skulle vi åka till ett bröllop i Wales. Jag, morsan, brorsan och våra fruar. Och då var det väldigt, väldigt...
Hur många har du?
Ja, men det var jag och min brors fru. Men jag har ett gäng också, givetvis. Så det är ju det goda livet nu. Går bra nu i podden. Nej, men då var det ju väldigt, väldigt viktigt för mamma och brorsan att stanna i Bath, den här goa staden i England. För att det är ju en gammal romersk stad. Och lika så där är liksom att även om vi liksom idag åker runt och semester och sådana grejer, så är det så mycket ställen som fortfarande präglas av Roms storhetstid. Och det är det som jag tycker är så fint med det. Och det är något, nu låter det ju väldigt tunt säga det, men det är något jävligt manligt med Rom liksom, och hela den där strukturen. Det var därför vi män tänker på det så fruktansvärt ofta.
Det finns ju väldigt, väldigt mycket mer. Om vi jämför de tidigare avsnittet, då har man liksom fått leta och gräva lite. Efter, ja, okej, vi kanske hittar 300 när vi pratade antika Grekland och sådär. Men nu när vi kommer till Rom, nu finns det väldigt, nu får vi nästan sålla i det för att plocka ut det som faktiskt är värt att nämna och så vidare. Så helt plötsligt så ökar mängden av berättelser i popkulturen från den här eran, och det tycker jag är lite intressant.
Hänger ihop den här med att moderna, det blir ett modernare samhälle, mer blir nedskrivet, mer berättas vidare. Spridningen på kulturen är ju något enormt, även om Grekland var stort, så det är nu liksom det, de tar ju över så stor del av västvärlden, så att spridningen på den här kulturen får ett helt annat genomslag på ett sätt som inte gjorts innan, som gör att det kan finnas större sätt att bevara det på, eller bättre sätt på bara.
Och om vi bara om vi pratar Grekland, då fanns det ju så här Aristoteles och Platon och mycket så här, Leonidas och Alexander den store kom in sen och slaktade allihopa. Men om vi får bara nämna en karaktär från den här romartiden som dyker upp liksom, vilken karaktär nämner ni då?
Tänker inte ta den normala. Det är, jag säger Cato.
Han som vem?
Precis, han som alltid avslutar sina anföranden i senaten med att för övrigt anser att Kartago bör förstöras. Är det sant? Vem vet? Det är bara en väldigt rolig fras som har fastnat från typ gymnasietiden när man pratar om det här. Det var ju då under, självklart var det under andra puniska kriget, som alla vet.
Ja, men det stämmer. Första puniska kriget gick inte så bra, men för andra, det var väl då typ de utplanade kartagarna också. Men Cato har ju inte skildrats jättemycket i popkulturen.
Nej, det är ju väl ungefär det som man är känd för, och sen är det liksom nada. Men det är sån en kul grej, alla, man vet ju vad man vill säga här, alla de här fem mest kända. Och så jag tänkte, jag väljer honom bara för att han kan få lite.
Ja, men rent krasst är det bara Julius Caesar liksom, det bara är så. Kulturellt är det ju alltid Maximus, det bara är så. Och givetvis tänker man också på Spartacus, den här gladiatorn som gjorde uppror. Så det, jag kan inte bara säga en, men liksom, om det måste vara någon så blir det ju det tråkiga svaret Julius Caesar, för det är så enkelt liksom.
Och det är ju inte så konstigt, för han är ju den som har skildrats mest i popkulturen. Vi kommer komma in på det. Jag tänkte säga en annan person som jag också har skildrats ganska mycket, som då egentligen bor på andra sidan havet, men det är ju Kleopatra som hade massa relationer där med, och var invecklad med både Caesar och lite andra personer, och som var en extrem maktfaktor och som kanske är den mest kända kvinnan från den här tiden.
Borde man inte smälta in G-man också? Alltså Great Jesus Christ.
Ja, för det är ju romartiden, visst är det det. Och bara för att vara lite tydliga här då, så ska vi säga att vi rör oss i ett tidsspann från den romerska republiken, det vill säga när det innan det var kejsardömen, från ungefär 500 före Kristus till ungefär när Romulus Augustulus avsätts 476 efter Kristus. Då anses ju medeltiden börja. Så där har vi ett spann. Det är en spann på nästan 1000 år. Och här blir det...
Och vill man vara riktigt nördig ska man lägga till 1000 år till med det bysantiska riket som är då Östrom. Men så långt går vi inte då.
Nej, för att även om det är Östrom så går vi in i medeltiden då, för då blir det medeltiden, och det är nästa avsnitt, troligt. Alltså, vi slänger in vikingarna emellan där faktiskt, vikingatiden, för den knöjer sig in där mitt i i gapet där mellan romarriket och medeltiden. Så vikingarna blir nästa gång. Men ja, trots då att vi har ett spann på 1000 år, trots att det har skrivits ner väldigt mycket från den här tiden, om man då ska säga några händelser från den här eran, vilka är det man kommer att tänka på?
Men det måste ju vara, ja, återigen G-man nu. Nu när man snöt in sig på Jesus, det är ju svårt att inte komma undan den. Det känns som den påverkat mänskligheten hyfsat mycket alltså.
Jesus har ju påverkat inte bara popkulturen, han har ju haft en lite annan inverkan också.
Det finns ju så sjukt mycket alltså, populära kulturreferenser som liksom kan tryckas tillbaka till Jesus. Sen behöver ju inte alltid det vara det man nödvändigtvis trycker själv, men jag menar, vi har ju haft en Martin Scorsese-special här när Willem Dafoe spelade Jesus. Det är klart att jag hade faktiskt inte tänkt på det innan det avsnittet, men det blir ju mer och mer logiskt, och det blir ju som de här tidsreseavsnitten. Vi vet aldrig riktigt vart vi hamnar.
Nej, men det här Jesus, ja, det är onekligen en av de saker som har skildrats väldigt mycket i popkulturen. Men vilka fler händelser eller skeenden kan man komma att tänka på?
Ja, men det är så kul att få någon säga det. Man bara kommer upp sån här. Asterix och Obelix är ju en sån här grej som man inte ens... Det är väl det som kom fram nu till mig. Det har ju helt glömt av. Bara en sån grej. Invasionen av Britannien, och sen är det ju maktspelen i själva senaten. Det är liksom, det är kärnan av allting.
Och Zlatan var ju med i förra Asterix och Obelix-filmen. Så då tänker man ju på Zlatan nu helt plötsligt. Fan, vad sjukt det här är.
Vi går från Kleopatra till Jesus till Zlatan. Jag tror Jesus själv hade gillat den här dragningen. Du är ju väldigt filmintresserad, Florian. Och om vi tittar lite på vilka berättelser är det som man har filmatiserat och hur, vad är det man vill berätta med de här filmatiseringarna? Finns det likheter i det hela? Är det stor spridning? Vad är det egentligen? Vad är det man har filmat?
Oftast det man vill liksom återspegla i film, det är ju stora historiska händelser. Det kan vara personer, det kan vara slag och så vidare. Så jag tänker att i och med spannet vi har där så ska jag försöka följa det så tidsenligt det bara går. Vi börjar med Stanley Kubrick. Så här är det ju med Stanley Kubrick. Han gjorde ju Spartacus för tusan med Kirk Douglas. Det var ju hans tredje film, grabbar. Den här filmen är ju den enda filmen som egentligen inte är Stanley Kubricks film. Och då kommer ni säga, nej, det är hans film. Men saken är den, han skulle inte regissera den egentligen. Och producenterna som har lagt så otroligt mycket pengar på den här filmen ville ha fullständig kontroll, vilket innebar att Kubrick i sig inte fick den här kreativa liksom, han ville ha fullständig kontroll. Han fick inte riktigt det här och det har grämt han i hela historien efteråt. Däremot är ju filmen fortfarande super top notch. Kirk Douglas, som på den här tiden världens största skådis, hade en av huvudrollerna. Det stod mellan han och Charlton Heston. Charlton Heston gjorde den här 10 budorden, ni vet, lite annan. Inte riktigt samma era, jag ser på det att du är lite orolig där. Men ja, det är liksom bägge slog som att få de här mastodontfilmsscenerna. Tony Curtis, Jamie Lee Curtis pappa var den här andra killen som stod upp där. Så allt kring den här filmen och den här tiden var verkligen en av Hollywoods absolut största filmer. Och är än idag en av Hollywoods bästa liksom, filmer om romarriket. Den är helt enastående, vacker framförallt och starkt skriven.
Och den handlar ju om den här slaven som då är med och vill bryta sig fri och skapa ett uppror. Det här är ju historiskt korrekt dessutom.
Jajamän, och det gör han. Och det är ju det som är så himla fräckt med Spartacus. Så man har ju oftast kunnat bara dra en liknelse när det är någon som är på botten av näringskedjan och tar sig till toppen och break sig fri. Då är det en Spartacus. Det är liksom det är en term man använder för någon som make it from the bottom, så att säga. Och tar man bara rent krasst så är den här filmen också, den är ju skriven av en kille som heter Dalton Trumbo. Och om man är riktigt nördig här nu, så var ju han en av dem som liksom försvann under McCarthy-eran, det vill säga när de försökte rensa kommunister från Hollywood. Så det har blivit lite såna här tragiska eftermälen kring den här filmen. Det finns väldigt mycket sånt kring det här. Och Kirk Douglas då, som var en stor man av folket, ville ändå liksom se till att han ska hylla honom. Så han var väldigt noga med att varje gång man pratade om filmen, och nu hade han försvunnit från USA, den här manusförfattaren, han ville ändå alltid hylla den här killen, vilket jag tycker var fint. Det här var också den dyraste filmen, en av de dyraste som fanns på sin tid. De hade 8000 statister. Fredrik, du har jobbat med statister. Kan du ens föreställa dig att hitta 8000 hyfsat vältränade män som ska spela soldater? Kan du föreställa dig det maskineriet?
Jag vet exakt vad de gjorde. De gjorde som när jag skulle fylla Ullevi i filmen i, vad heter den, 1992. Det var en film om när danskarna vann fotbolls-EM. Och de hade inte så bra framförhållning. Det här kanske var skit för det här. Men så de sa, vi måste fylla arenan. Jag bara, men vi har bara några dagar på oss. Hur fan ska vi fylla Ullevi liksom? Men då skulle vi, och så skulle de, vi skulle fylla en viss del och så skulle de fotoklippa ut dem och så duplicera dem så som de gör det, sa jag. Men du vet, så här, vi kontaktade, det här var helt absurd. Då hade jag en assistent som kontaktade så här, kinesiska föreningen och fyllde en hel läktare där med asiater och kineser. De har ingenting med fotboll att göra. Men och så gav vi dem danska flaggor och så vidare. Det var inte så många danska riktiga fans där. Vi hade inte de möjligheterna. Men jag fick ihop rätt mängd. Men jag tänker att det var ungefär så de gjorde under den här tiden. De starkaste, snyggaste gladiatorerna fick stå längst fram och sen resten var, kunde vara vad som helst.
Alltså, nu tänkte jag ju bara sätta dig på pottan här, men när man hör att du fyllt Ullevi, mamän Fredrik, mamän, du slutar aldrig förvånas. Den här filmen vann ju också Oscar för bästa foto. Och det är lite motvilligt, för Stanley Kubrick är ju van vid att välja sina egna fotografer, och han ville verkligen inte ha den här killen som heter Russell Mattie. Så den här killen var den som, ja, filmbolaget sa den här gubben ska du ha, men Kubrick gillade inte han, så Kubrick gjorde nästan allt foto själv. Och i slutändan vann ju den här filmen Oscar för bästa foto, men det är ju klart att Kubrick inte fick den, utan han gick till Russell då, som bara satt och chillade i princip, vilket också gör allting väldigt, väldigt roligt. Sen är det också en till intressant grej med den här filmen. Och det är ju att när den här kom så var verkligen Hollywoodstjärnor på ett speciellt sätt. De skulle prata väldigt så här heroiskt och de skulle vara väldigt, ja men, above the average man. Det var inga average Joes där, utan folk förr var stjärnor. Och Kirk Douglas hade lite svårt för det, för att ska han spela en slav som är en man av folket, då kan inte han vara en heroisk Hollywood-snubbe. Utan han ville vara en smutsig, ärrad snubbe som pratade som en lodis. Och Kubrick blev lite chockad över att han var så frispråkig kring det här. Så då valde han helt enkelt att köra på den här linjen, vilket i slutändan också visade sig vara ett jättevinnande val, för att alla minns hur underbar Kirk Douglas är som Spartacus i den här filmen. Så det här är ju en av de absolut största rekommendationerna, skulle jag säga, gällande romartidens filmer.
Och den har verkligen satt avtryck i popkulturen också, på, precis som du sa, den var Oscars och nominerad, vann Oscars och så vidare. Så det, om man ska säga två filmer, så är det ju en av dem, det skulle jag nog säga. Och sen kommer nog den andra här alldeles strax, skulle jag tro.
Ja, men den kommer allt. Och det är också en annan rolig grej med den här. Nu hände ju det som absolut inte får hända för x antal år sedan, när Baldwin Alec sköt ihjäl en regissör under en inspelning av den här filmen Rust, förlåt mig, fotograf under inspelningen av Rust. Och den här filmen var lite problematisk här, för det fanns inte tillräckligt med liksom plastsvärd och fejksvärd och sådana grejer. Så de använde sig av riktiga vapen och rekvisita under den här inspelningen väldigt ofta, vilket gjorde att inspelningen var ganska liksom riskfylld, för de skulle ju ändå fejkslåss, men det är ju med riktiga svärd liksom. Och ja, ni vet hur det är, grejer kan gå fel. Men vi lämnar Spartacus därhän, om inte Fredrik känner att han bara vill trycka in något gött här.
Jo, men jag gör det, för jag tänkte prata tv-serier här. Och det gjorde de om Spartacus, som också bygger på det här slavupproret som då Spartacus ledde. Och det kallades ju för det tredje slavkriget faktiskt. Här var det ju extremt mycket fokus på action, extremt våldsamma gladiatorer och väldigt, väldigt, väldigt mycket sex och blod. Och den här, jag skulle säga att tv-serien är ju inte i närheten av lika historiskt korrekt som filmen, men de har ju tagit grundstoryn därifrån. Och det de skildrar här, det är ändå slavsystemet som fanns på den här tiden. Man har ju också med det här stora slavupproret, som är då det som man minns mest i historien, men också då som har visats mest inom popkulturen. Och sen har du ju en av de mest historiska romarna vid den här tiden, det är Spartacus, som många, förutom Caesar och Kleopatra och vad hette han som höll det här talet?
Cato var det väl?
Cato. Ja, men då är ju Spartacus där. Så att den här har ju även gjorts tv-serie på. Så att det fin segway där.
Men jag vet att vi kommer ju prata om den också. Vi kommer ju såklart prata om tv-serien Rome. Men visste ni att Spartacus var tänkt att vara säsong 3 av Rome? Den som aldrig kom till. Vi kommer ju prata lite mer om tv-serien Rome, men den var ju så dyr så den fick läggas ner. Det var världens dyraste tv-serie på sin tid. Men när säsong 3 väl skulle spelas in, så var det tanken att Spartacus skulle vara liksom huvudrollen. Det är lite fräckt, och istället byggde man då den här tv-serien som var alldeles blodig och god.
Ja, det är så skönt för Rome, liksom, det är HBO, det är mycket, det är riktigt pondus bakom det. Så kan komma Spartacus, liksom stars, det är liksom, det är så naket och så mycket blod som man bara kan. Det är så här, kontrasten däremellan är ganska skön. Då.
Alltså, nu kom vi ändå in på Rome tv-serien, så jag bränner den lika bra. Spartacus utspelas ungefär 70 år före Kristus, och sen kom ju Jesus och så vidare. Men Rome utspelar sig faktiskt också mestadels före Kristus. Och här får vi, och då kommer vi till den eran som kanske skildrats mest i popkulturen, och den som vi läser om mest i skolorna och så vidare. Det är slutet av den romerska republiken. För först var det ju republik, och då satt ju massa människor och röstade. Det var ganska, på tal om grekerna, de hade ett system där de ändå liksom kom överens om hur saker och ting skulle styras. Och sen då så kom Julius Caesar och lyckades krossa allt det här. Och efter honom så började ju kejsardömet Rom, och då var det en person med alldeles för mycket makt. Och att de hade en kejsare under så lång tid och att det höll sig är ju egentligen helt galet. Och i stort sett alla kejsare blev ju mördade. Så det var ju inte, jag fattar inte varför folk verkligen ville vara kejsare, för det var ju det är extremt kortsiktigt. Men å andra sidan blev man inte så gammal på den här tiden, så det kanske var det. Den här serien är ju stundtals historiskt korrekt, men de tar sig en hel del friheter när det kommer till just, ja, men såklart, dramaturgi, när det kommer relationer och kronologi och sådär, för att det ska funka. Det är inte så konstigt, man vill att det ska funka det bra i tvn, och visar man allt så blir det inte så intressant för publiken. Förutom då det här, det är ju mordet på Julius Caesar. Det är ju ett tu Brutus, som vi känner till, även du min Brutus, det tror jag att det är ju ett sånt. Och sen då slaget vid Filippi är ju ett sånt stort slag som också är känt från den här tiden, och det skildras i Rom. Det är två säsonger. Caesar är med, Pompejus är med, här har vi då Brutus såklart, Kleopatra som vi har pratat om, de får in alla de här, och sen har vi då Augustus som då är väl, om jag minns rätt, är den som tar över efter Caesar och blir väl officiellt den första kejsaren. Så här har vi liksom, Rome har ju verkligen lyckats, jag fattar ju att de sen byggde Game of Thrones på det här. Det är inte så konstigt.
Nej, men det köper man. Sen är det ju lite så också att många av de här latinska orden som vi hör i bakgrunden när folk, statister och sånt, går förbi, det är ju bara hittepåord som låter latin, för att de orkar ju inte lära statister och sånt latin, vilket jag tycker är väldigt trevligt. 20% av hela den här budgeten, och det här var världens dyraste tv-serie, gick till att bygga den så kallade eviga staden. Det gick till att bygga upp ett fake-kulissat Rom, vilket också är helt enastående. Men en till grej som är väldigt intressant, det är ju att Julius Caesar skrev ju faktiskt han skrev en hel del grejer som till slutarna blev en bok som heter De Bello Gallico. Och där nämndes Titus Pollo och Lucius Varanus i. Och därför byggde man en story kring de här. Så att det är två riktiga karaktärer som uppenbarligen Julius Caesar haft att göra med. Men man skapar då en tv-serie kring det. Och jag menar, både Titus och Lucius har ju blivit såna extrema tittarfavoriter för fans av den här tv-serien. Så det här är ju, som du är inne på Fredrik, det här är ju riktigt bra om man fattar att Game of Thrones-skaparna såg möjligheter efter det här.
Ja, och det är ju därför Game of Thrones, en av storheterna är Game of Thrones, det finns många storheter, men en av storheterna är Game of Thrones. Fan vad, jag älskar att få prata Game of Thrones. Men det är ju att de har tagit flera historiska händelser och satt i den här fantasyvärlden. Och många av de här historiska händelserna är ju inspirerade från romartiden. Det är det som är så häftigt med den här tiden. Men,
ja, men så är det ju. Och någonting som jag tycker också så här ska nämnas nu när vi ändå pratar liksom det latinska språket och allt det här. Det finns ju en annan tv, jag vill bara nämna den lite snabbt. Det finns ju en tv-serie som kom för 5 år sedan på Netflix som heter The Barbarians. Som var en av de största usparna kring det här, det är ju att alla pratar latin. Alla, vilket är jäkligt fräscht liksom. Och de fick liksom lära sig latin för att vara med. Det var inte en jävel som kan det, så generellt sett kan folk inte det om man inte liksom är en lingvistiker som går igång på latin. Men det som är så konstigt tabbat med den här tv-serien, bara så här roligt, det är ju att de möter ju germanerna, som ni vet, mycket krig där. Men germanerna pratar modern tyska, och modern tyska pratar man inte där. Så de hade missat en sån här enkel grej som de hade kunnat lösa fullständigt, men tappade det, och det är ju också lite halvroligt.
Jag älskar det. Vi lägger så mycket fokus på en grej så att man missar periferin hela tiden. Man säger, det här, just det, det tänkte vi inte på. Svinkul.
Precis som de här kineserna på Ullevi som jag... Och det var inte en, det var jättemånga. Och de räddade mig. Sen om regissören var nöjd eller inte, det var en annan femma. Men se Room i väntan på de två kommande Game of Thrones-serierna. Du har fler filmer, det vet jag ju.
Ja, men vi har ju två filmer kvar. Och folk kan tänka så här, vilka kan det vara?
En av dem kan jag gissa mig till, men den andra blir jag ju väldigt nyfiken på.
Nej, men vi börjar då med Gladiator från år 2000. 8,5 på IMDb. Russell Crowe i huvudrollen. Joaquin Phoenix är bad guy. Hur många män, kanske även kvinnor, jag ska inte liksom lägga någon värdering i det, har haft den här filmaffischen eller tavla på väggen. Hur många män har inte drömt om att vara Maximus, Decimus, Meridius, Taximus, Tyrannosaurus Rexus, jag kommer inte ihåg hela. Men den här gubben är ju för många liksom the number one coolest guy ever. Väldigt mycket av liksom den här karaktären han byggde handlar ju väldigt mycket om australiensisk, eller förlåt mig, nyzeeländsk rugbykultur. Det var liksom där han fick ifrån mycket, det var därifrån han liksom pumpade igång sig själv. Och det är också så att hela den här filmen gjorde allting rätt. Och det är därför den andra filmen jag kommer att prata om, jag kan nämna det redan nu, det är Gladiator 2. Men Gladiator 1, den sätter allt. Den sätter allting för att vara den perfekta filmen. Du kan inte säga att den inte är 5 av 5. För den har soundtracket, den har storyn. Den har hjälten, den har det mäktiga. Men den har det här Rom. Alltså allt är så bra med den. Och dessutom har den delar av sanning i sig. Det finns liksom historiska akkurata scener i den. Och att då blanda in lite fiktiva grejer, det gör ingenting, för det är så välgjort.
Nej, men Commodus till exempel, som Phoenix spelar, han har ju funnits på riktigt. Han var ju en ganska obehaglig kejsare. Och sen om vi pratar Gladiator 2, där det är två galna tvillingar, eller bröder är det, som är kejsare tillsammans. De har ju också funnits på riktigt. Den ena mördar ju den andra, precis det som händer i filmen, spoiler. Kul att säga spoiler, efter och spoiler. Nej, men så att han har ju fått in verkliga karaktärer, men satt in då de här fiktiva karaktärerna i det sammanhanget.
Ja, men så är det ju verkligen. Och för mig kommer alltid det här vara en sån topp 10 bästa filmen som någonsin gjorts, och för mig kommer det här alltid vara en anledning till att tänka på Rom. Och jag menar, skulle jag sitta hemma och inte ha någonting att göra, annars skulle jag säga, ska vi kolla på Gladiator, min fru då? Då skulle jag säga, ja, absolut, vad skulle jag annars göra?
Nej, men brukar hon det?
Nej, hon gör ju aldrig det, men jag menar, skulle det ske så skulle jag ju gå igång på det på en sekund, för att det är så väldigt, väldigt trevligt att komma in i den världen och bara bli en del av det här universumet. Men ni vet att jag älskar Sideways-grejer, och för några år sedan var jag i Malta och där fick jag höra en väldigt intressant grej. Utöver då att den här filmen till största delen inspelad i Malta, så var det ju så att det finns en skådis i den här filmen som heter Oliver Reed, en mycket härlig brittisk trevlig skådis. Han spelar Proximo, den här slavägaren som ändå, han är snäll men inte för snäll. Han försöker ändå ta hand om Maximus, den här slaven, och liksom visa han att det finns en väg ut om du bara får folket på din sida. Problemet var att Oliver Reed på riktigt var en extrem festprisse, och Malta var fullt av härliga festmänniskor. Därför finns det en pub i Malta då. Den heter bara The Pub, men den har också innan rubriken Ollie's Last Pub. För under inspelningen så fick Oliver Reed lite feeling. Han hamnade i lite, ja, men, lite trevliga festligheter och ville ha det lite gött. Och det som hände var då att det kom in en båt som det alltid gjorde. HMS Cumberland. Ett gäng brittiska sjömän då som kände igen Oliver Reed. Och ja, men det blir ju hets direkt liksom när de sitter på den här pubben. Så att de börjar ju med 8 bärs var. Inga konstigheter.
Det låter som en vanlig kväll här i Västsverige.
Ja, ja, än så länge gör det. Men sen är det 12 dubbla romshottar, bara för att visa då vem som är bäst. Och efter det trycker han tydligen en halv flaska Famous Grouse. Utöver det finns det också rapporter som sa att han tryckte lite annat däremellan också. Så han dör, Oliver Reed. Han dör på den här pubben. Han super ihjäl sig själv. Och det skapar ganska stora problem. För den här filmen kom 2000 och det här är typ slutet 99. Så de behöver ju liksom med datorteknik fejka Proximus sista scener, har han lite halvskuggad som man inte riktigt ser vem det är. Och det blev en kostnad som var så dyr så det höll på att liksom spräcka hela skiten. Liksom. Ridley Scott var helt skogstoge. Man kan ju inte heller vara arg, han är död. Vad fan ska vi göra? Liksom? Men vill man till Malta idag så finns den här Ollie's Last Pub då, som går under namnet The Pub. Och det är fullt av bilder på Oliver Reed och det är liksom ett hommage till han. Och någonstans ja, men profiterar man ju på att han dog där inne. Jag menar, det är ju ganska sunt att göra det, tänker jag också. Det är också en hyllning. Det blir ju liksom hans, ja, men hans mausoleum någonstans.
Ja, men det är både, det här är ju en fantastisk historia behind the scenes. Det som Gladiator både 1 och 2 egentligen tar fasta på. Vi har pratat att mycket har ju filmatiserats ur tv-serier kring Caesar och hans död och hur kejsardömet kom till och så vidare. Men Gladiatorspelen, det är ju nästa del som man verkligen, verkligen förknippar Rom med. Och där har man ju, Ridley Scott i det här fallet, har ju sett potentialen att shit, här kan jag berätta en historia. För det här hade ju inte filmats på det sättet tidigare. Det har skett, vissa filmer innan, var det Lawrence of Arabia eller vad det var, hade ju en del gladiatorscener och sådär. Men här tog man ju till sin spets med effekterna, och förutom de här hemska animerade aporna i Gladiator 2 så lyckas han ju få det här spektakulärt. Och det här syns ju också då i Game of Thrones där de också har gladiatorspel. Så det här är ju verkligen Det här förutom Caesar skulle jag säga att alltså Colosseum och gladiatorspelen är det som verkligen popkulturen har tagit fasta på från romartiden.
Så här är det också, bara så ni lyssnar och hänger med på en sak här. Ni vet att fotbollsklubbar, man får så här böter när man kommer sent till träningen, om man får gult kort, om man glömmer att komma i tid till möten och sånt. Alltså, då får man fines. Vi har gjort en sån för 5 år sedan för Fredrik Forningen. Varje gång han nämner Game of Thrones i podden så kostar den 100 spänn. Så just nu är han 900 back och det skänks till valfri organisation. Ja, vi pratar om Fjällugglan. Vi får se vilken det blir efteråt. Men jag tycker det är väldigt kul att du fortsätter nämna dem, för jag gillar det här bötesystemet.
Underbart. Det finns ju, vill du berätta mer om filmerna?
Ja, men Gladiator 2 funderar jag på att inte gå in för mycket på. Däremot vill jag gå in på det som jag verkligen tycker är intressant med Gladiator 2. Den har ju varit på tapeten jättelänge, det vet vi alla. Och Andreas som jag kollar på här är en väldigt duktig och kunnig man. Han älskar Nick Cave, precis som jag gör. Och för många år sedan fick Nick Cave möjligheten att skriva Gladiator 2-manuset. Ridley Scott älskar också Nick Cave nämligen. Sagt och gjort, Nick Cave börjar dra igång det. Och återigen skulle det vara en fantastiskt stor budget. Russell Crowe skulle vara med. Problemet var bara att Russell Crowe skulle vara en tidsresande zombiekämpe. Det här är helt seriöst alltså. Alla var på tåget liksom, det här skulle vara med. Och det som skulle göra den här filmen väldigt intressant var att den skulle fokusera en hel del på tidsresor och zombies, och att framförallt Russell Crowe då, den här gladiatorn, skulle åka tidsresa genom historien och rädda alla möjliga situationer. Han skulle liksom gå in i Napoleonkrigen, han skulle också vara i Vietnamkriget med svärd och rustning och liksom härja runt där. Det skulle vara en kombination av CGI och liksom, ja, men mastodonta superscener och liksom en sån jätte fräck film som skulle ta världen med storm. Och egentligen var allt liksom good to go tills någon antagligen fick en väldigt bra idé och bara, nej, men vi kan inte göra sånt här. Och Nick Cave beskrev det här manuset som mörk, absurd och apokalyptisk med inslag av skräck och surrealism. Det här hade alltså varit Gladiator 2 med Nick Cave som manusförfattare och Ridley Scott som regissör. Vad känner ni om det?
Jag känner att jag vill 100 gånger mer se det än att se Gladiator 2. För Gladiator 2 var så dåligt. Och jag känner bara så här, det kombinerat med Warren Ellis udda, sjuka filmsoundtrack som han givetvis skulle skriva eftersom Nick Cave inblandad. Jag känner mig rånad på en underbar upplevelse.
Jag tänker så här, tänk om man gett Lars von Trier regiansvaret också. Då hade det här blivit ett filmverk som skulle gått till historien.
Det finns till och med två liksom arbetstitlar på det här. Den första var Gladiator 2, The Time of Maximus, då, för att han ska hoppa runt i tiden. Men sen fick Nick Cave för sig en annan idé som han ville att, det här är helt seriöst. Han ville att den skulle heta The Christ Killer. För det som skulle hända var att Maximus skulle åka tillbaka till Jesu tid i en tidsmaskin. Han skulle döda Jesus och alla hans följare för att i slutändan få till sig att han var Jesus son. Och då hade det ju blivit ett stort antiklimax där han hade liksom blivit helt bruten och det liksom sätter sig på skriken, ni vet. No! No!
Som Darth Vader i episode 3.
Ja, exakt så. Lite den känslan. Så... Den filmen vill man ju se och jag blev så glad när jag började läsa om det här, för liksom jag hittade det här på Guardian, så det här är inget bullshit liksom, utan det här var på gång. Och så, ja, Gladiator 2 är vad Gladiator 2 är. Jag tycker inte den är lika dålig som resten av världen. Jag tycker ändå den är som, nej, men den är 3 av 5. Jag hade kul. Jag tycker det var väldigt tuntigt med alla de här djuren som inte hör hemma där, och jag kan fatta att man fyllde Colosseum med vatten. Det finns till och med vissa som tror att det har hänt, och det köper jag till 100%. Men när man börjar lägga in massa hajar och de här arga aporna och sådana grejer, varför gör man det? Och de här jättetuntiga tvillingarna liksom. Sen är Paul Mescal.
Men tvillingarna är ju riktiga.
Jo, tvillingarna är jätteriktiga, men de är så otroligt tuntiga som karaktärer. Joaquin Phoenix, ja, han var också en riktig karaktär, men han var ju bra på riktigt. Förlåt Andreas, nu ska du
svara. Nej, men det är ju lite så här. Hade den hetat någonting annat? Hade man inte döpt den till Gladiator 2 så hade det varit, ja, men det är en okej film. Men du döper den till Gladiator 2, du har personerna bakom ettan som ska vara med och göra tvåan, och du skapar förväntningar, då måste du fasen leverera också. Sorry, det gjorde de inte. Den var okej om jag är snäll.
Och än idag så fattar jag inte vad Denzel Washingtons karaktär... Jo, alltså, för halva filmen tänkte jag att han var skön. Sen tänkte jag bara, han är jättekonstig. Sen blev han bara världens ondaste och jättebra på slåss helt plötsligt. När han är en 70-årig gubbe med rock som typ knappt kan röra sig ordentligt. Och så kan han i princip slå ner den här supergladiatorn på en mäske. Den blev väldigt konstig och hela den slutbiten, den var väldigt rörig. Men sen är det ju så, när man sitter i biosalongen, Gladiator 2-grejerna börjar. Man får ibland fragment av Hans Zimmers musik, även om det inte var den. Men han ville ändå utnyttja de slingorna. Så kunde man ändå känna att, fan, kommer vi ha kul nu i den här biosalongen? Kommer det hända liksom? Ja, det hände inte, men det är ändå, det är spilld potential, så kan man ju lugnt sagt säga.
Sen tycker jag, den var hyfsat kul ändå. Man fick se den för vad det var lite, och man fick lite ro. Vi har inte pratat så mycket tv-spel än, och där är ju intressant. Jag vet att i tidigare avsnitt så har vi varit i massa olika tidsåldrar. Vi har varit framförallt med Assassin's Creed, klättrat på pyramider. Vi har varit i det antika Grekland. Hur ser spelbranschen ut när det kommer till romartiden?
Det finns väldigt mycket spel, men det är indelat i, vad ska man säga, tre kategorier. Det är gladiatorspels aktiga, det är lite fighting eller någon sorts fighting-spel. Det finns strategispel i olika former. Det finns alla former av strategispel. Och så finns det lite stadsbyggarspel egentligen. Det är väl de tre stora. Sen finns det ju lite olika såklart. Och så har jag faktiskt en helt intro här om hur mycket vi är nära att få romarriket i Assassin's Creed hela tiden. Vi har Ezio-trilogin liksom. I tvåan i Brotherhood, då är vi i Rom. Man ser eftermälet. I trean, i Revelations, då är du Konstantinopel. Då ser du eftermälet på Östrom. Sen Valhalla, vikingatid. Du ser resterna av Londinium. Vad är den? Hadrian Wall. Du ser rester av romarriket. Men det enda tillfället du faktiskt får romarriket, det är ju från Assassin's Creed Origins när du är i Egypten. Då träffar du Kleopatra. Spoilers, det går skitbra. Kleopatra är jättesnäll. Lita på henne hela tiden. Gör det.
Vet du vad som slår mig nu när du nämner Kleopatra? Ibland kommer det till en. Du vet, tv-serien Rome har ju Kleopatra en helt okej, ganska betydande roll givetvis. Hon skulle inte ens vara med där, för producenterna vill inte ha med Kleopatra. Men så var det någon som sa, vi måste få med det brittiska folket, för de älskar Kleopatra, så vi behöver skriva in henne. Och det var ju jävligt bra att de gjorde det, för det blev ju väldigt jackpot. Åter till dig, Andreas.
Precis, så Assassin's Creed, tyvärr. Det är jätteliten bit, det är som missad chans, men det har liksom bitar med hela tiden, men det blir aldrig något riktigt av det, tyvärr. Så de spel jag egentligen har här, det är liksom strategispel, spel jag själv spelade när jag var liten, Caesar 3, en stadsbyggarsimulator, jättebra på den tiden. Det håller väl så där nu för tiden, om man får vara ärlig.
Ja, det var som SimCity, fast du byggde i romartiden liksom.
Jag har en fråga där gällande Assassin's Creed-spelen. Jag har ju typ aldrig spelat dem. Men min bror sa en rolig grej idag när vi käkade lunch. Han sa att det finns något som heter tourist mode typ. Där man kan gå runt och bara utforska för att man är intresserad av historia. Gör du det eller är det för nördigt?
Givetvis har jag gjort det. Jag vet att de har det i Origins och i... min hjärna. Den jobbar på högtryck nu. Odyssey. Tack. Gärna när man efter 40, det är liksom...
Men det kommer en undersökning om att den är på topp då.
Kul! Vad är det för fel på min hjärna? Tack Fredrik. Och i och med att vi har spelat de här stadsbyggarspelen förr, så har du ju nu faktiskt kommit ett nytt spel. Anno 117. Det är Ubisoft som gör det här. Det är lite stadsbyggarspel, det är lite krigssimulator, det är lite civilization, och så kokar man ner det till allt ett istället. Har fått väldigt bra kritik, verkar riktigt bra. Jag har inte spelat det själv, jag har bara spelat de lite äldre Anno-spelen och de är jättebra, så att jag tror att det här kommer vara superbt. Sen har vi den här lite tyngre strategin, Total War, och de här spelen. Det är mer man styr trupper, det finns även lite kampanjer, man... Ja, det är inget för mig. Jag har förstått att det ska vara jättebra både ettan och tvåan. Och för de som gillar lite tyngre strategi så har vi Paradox, Imperator Rome. Samma sak där, jag är inte jätteinsatt, men jag har förstått att det är väldigt likt Europa Universalis, som är lite mer åt det strategiska, inte åt rollspelshållet som Crusader Kings är.
Ja, men precis, alltså, Paradox gör ju mikromanagement-spel. Du går in på detaljnivå och styr ett helt samhälles uppbyggnad. Och det är klart att det är jävligt intressant att de tar Rom i det här sammanhanget. Inte bara en stadsbyggare, utan här bygger du ett samhälle. Det är jävligt fascinerande.
Jag läste någon lite så skön detalj att du har 7000 olika städer att ta över eller hantera om du tar över hela den här världen i Imperator. Så om du vill micromanage 7000 städer, go for it. Det är ju rätt spännande. Men sen gjorde jag faktiskt en insats för världsfreden och spelade Rise, Son of Rome, för någon vecka sedan.
Vad är det?
Ja, det är ju ett... Vad ska man säga? Det är... det finns en, om man kollar på God of War, de nya som släppte, de har två nya, God of War och God of War Ragnarök. Om man tar det som en gång var idén till de spelen, så är det lite det man började med här, fast det är en helt annan utvecklare. Men det är lite mer tredjepersons action, lite cinematiskt, det är nästan lite quick time event när man slåss. Det har fått ganska blandad kritik när det släpptes, och jag förstår det. Det är svajigt, men det har någonting. Jag läste en intervju med någon som skapat spelet, att du ska känna dig jävligt mäktig även fast du inte fattar vad du gör. Och på något sätt förstår jag det, men så finns det lite olika kombinationer du kan trycka det. Så det ser extremt snyggt ut. Tredje persons action i ett alternativt romarrike. Jag har inte kommit hela vägen, för så kul var det faktiskt inte. Men jag gjorde ett försök att ta mig igenom det. Jag kom halvvägs, tror jag, så slutade jag.
Men det är lite intressant ändå att majoriteten av tv-spelen i den här eran är strategispel. Om vi tittar på filmer, då handlar det om action, det handlar om historiska skeenden och så vidare. Men på spel, där är det strategin som är i fokus.
Precis, och de bygger egentligen på den tidigare delen av romartiden, att man bygger ett imperium, man bygger upp det från grunden. Sen är det klart att det sker en förändring någonstans, som ja, man ska bli mäktig och äga hela världen och sådär. Men det handlar liksom om att styra först sitt samhälle, sin region, sitt land, alltså utökar man det. Man börjar smått med en liten, med ditt samhälle, och sen utökar du hela tiden. Det verkar vara det som är det gemensamma nämnare med alla de här, att du börjar i den mikronivån och sen ska det bli makro, och så ska du ha det stora hela romarriket. Så att det verkar vara det man har snöat in på. Sen finns det ju såklart lite sköna Asterix Obelix-spel och sådär, eftersom vi ändå kom på det nu, att det finns ju ett par goare, men de hade jag ju totalt glömt av fram tills för 25 minuter sedan, så att inte jättemycket info om.
Och det kanske är logiskt, men det finns ju inga direkta Jesus-spel. Gör det?
Inte som har slått kommersiellt i alla fall, så kan vi säga. Sen finns det ju de här riktiga kristna, galna, oh, de är riktigt tokiga. Jag vet inte vad vi ska dra in dem i detta, det känns som ett helt annat segment.
Men för det kom ju en tv-serie som byggde på Jesus levande, tror jag det var, som blev ganska populär för några år sedan i såklart religiösa kretsar. Och eftersom kristendomen är så stor, varför har ingen gjort ett spel där man, alltså...
Nej, men det är ju super. Jag tror när det gäller såna här figurer som Jesus, Mohammed, alltså stora liksom viktiga figurer för folks religion, då tror jag inte man vill klampa ner där. Och jag tror inte man ska göra det heller. Det är för känsligt för människor. Många människor, hela liksom livsfilosofi bygger på en viss typ av religion. Så jag tror inte man vågar riktigt doppa händerna i den grytan.
Så det är lite skillnad. Film, serier, det konstant, det är regisserat. Du vet vad som händer. Du kan styra narrativet väldigt väl. Vi vet ju alla, Florian, vad som kan hända när man får fritt spelrum i ett spel. Det kan gå käpprätt åt. Vill du släppa loss den kreativa? Nej, jag tror inte det. Du vill ha ett styrt narrativ när du ska prata om Jesus i populärkulturhistorien.
Det hade ju blivit monstruöst omskrivet om någon hade gjort det med liksom viktiga gudaliknande liksom figurer. Men ingen vill vara den som kastar in den snöbollen i helvetet.
Om man inte heter Trey Parker och Matt Stone då, som gör South Park, och där är ju Jesus självklart med. Men det är en annan grej.
Det är det. Och när vi pratar om liksom man börjar i botten och man ska ta sig upp till grunden, så är ju faktiskt det första Age of Empires också ett perfekt exempel på ett otroligt bra spel under romartiden.
Jag har ju det och Civilization som är alltid med på de här, för de spänner ju över så lång tid. De handlar inte bara om det, men de är värda att nämnas, för det är skitbra spel. Och de spänner ju över den här tiden. Så att ja, Age of Empires och Civilization är alltid med.
Ja, men det här är intressant, just hur olika medier illustrerar just de här olika tidsserierna. Vi brukar ju med vår brädspelsexpert Andreas här också och prata om hur brädspelen har tagit upp. Då blir det såklart väldigt mycket strategi. Men om man tittar på, alltså, du har ju någonting som heter Board Game Geek, som är lite grann som IMDB på internet, där allt fakta om olika brädspel finns. Och här finns det alltså över 830 spel som berör just Ancient Rome-kategorin. Och det är den största historiska kategorin efter andra världskriget när det kommer till brädspel. Det finns hela 22 titlar som faktiskt ligger topp 1000 i världen. Och sen då så är det ju, han har valt, han skickar med, han kunde inte vara med idag, men han har skickat med 5 tips på brädspel. Det första är Concordia som är ett strategi- och handelsspel och som troligtvis är det bästa brädspelet som utspelar sig under den här eran. Och det är dels ett fredligt imperiebyggarspel och där det mycket handlar om man handlar med olika varor, så det är ganska snällt. Sen har du AV Caesar som jag spelade för något år sedan, och här är vi på arenan igen, gladiatorarenan. Här är en brutal kapplöpning på Circus Maximus. Och där man verkligen varje runda, för att det ska gillas, måste du åka förbi Caesar och göra honnör. Och man måste göra honnör i spelet, annars failar man och åker ut. Och sen då så ska du blocka varandra och sabotera för alla andra. Och så här. Det är absolut inget spel man ska spela tillsammans med dåliga förlorare. För det här är brutalt. Extremt roligt dock. Du har Imperial Settlers som är ett civilisationsbyggarspel som bygger på kort faktiskt. När man bygger upp sin civilisation. Och där romarna är då en av de här stormakterna som man spelar som. Du har ett Carpe Diem som är ett pusselspel. Och där spelar du som patricier, som då var en av de här grupperna som var aktiva under den här tiden. Och sen har du, det finns ju ett brädspelserie med Pandemic. Pandemic i sig handlar ju om att bota olika virusstammar, vilket är väldigt, väldigt kul. Det är co-op, man jobbar ihop. Sen finns det, har de gjort olika utsvävningar, och Pandemic Fall of Rome är ett av de här. Och här då så samarbetar man för att stoppa de olika barbarklanerna. Och då, om man förlorar, så faller hela Rom. Så det här utspelar sig precis då 476 efter Kristus, precis innan vi går in på nästa medeltidsera då.
Men som gammal Civilization-spelare så är det ju ändå en koppling med Pandemic, virusstammar, barbarer. I Civilization är ju barbarer, de är ju som virus som bara ploppar upp överallt. Så att de har ju ändå hittat en skön ingång på det här. Jag köper övergången.
I brädspelsvärlden så är det ju ett par karaktärer som återkommer även här. Och det som är intressant är, förutom Caesar och Spartacus och även Nero, ni vet han som brände ner Rom och som också var galen, så är det ju Hannibal. Man kan spela som Hannibal i ganska många brädspel. Och det är en karaktär som vi alla känner till, för han gick med elefanterna över bergen och överraskade romarna. Men det är en person som faktiskt inte skildrats jättemycket i andra popkulturella verk. Det tycker jag är lite intressant.
Det är det verkligen, och det är ju samma egentligen med Kejsar Nero. Alltså, bränner man ner Rom förtjänar man ju en egen film. Alltså, ni kan ju se framför er att man gör en sån. Det finns ju mycket så här mixmatch nu när man blandar. Vanligtvis när man ser äldre filmer, typ Gladiator och sånt, så är det oftast lite finstämd, äldre fin klassisk musik så. Men tänk att se filmen om Nero, och så kommer förtexterna, och så börjar Firestarter med Prodigy, och då vet man att det här kommer bli en rock'n'roll-film.
Det finns ju några tv-serier till att nämna. Det är ju som då skiljer sig faktiskt lite från de tidigare. Det finns en tv-serie som heter Britannia, skildrar just när romarna går in i Storbritannien på de brittiska öarna. Här är de germanska stammarna, får en hel del utrymme, och mycket, en del övernaturliga element här kommer in. Jag vet inte om ni har sett den här serien.
Jag har sett trailern och lite valda delar av den. Den verkar skön ändå, men också lite skruvad.
Ja, men det bor ju lite druider och sånt på England, i England på den här tiden och sådär. Så att
Det hör till med den mytologiska delen av det här också. För hade det bara varit en ytterligare, nu ska vi krigs... Nej, vi måste ha in lite mer. Måste återigen, Game of Thrones-ifierare.
Jag fick du berätta.
Det finns för lite feta druidfilmer, känner man också nu när du nämnde druid. Alltså man behöver ha en riktigt tung druidrulle liksom.
Det intressanta är ju, och det kommer vi inte nämna så mycket idag, men Arthur-legenden med King Arthur och de bitarna, de utspelar sig ju under slutet av romartiden. Men det får bli ett eget avsnitt, för att det finns så jävla mycket myter och spännande historier kring det.
Jo, men de går ju in i varandra, och det är ju det som blir så sexigt. Så jag menar, när vi nu gör tidsresan efter det här, då kommer vi ju kunna grötta oss i mycket trevligt. Och King Arthur då, som är liksom Monty Python and the Holy Grail, bara den filmen är ju nästan ett tidsresa-dokument liksom.
Och sen finns det också den tv-serien som är mest aktuell nu, det är ju Those About to Die, som är en extremt stor produktion som kom 2024, finns på TV4 tror jag. Som utspelar sig ungefär 90 år efter Kristus. Och här fokuserar man nästan bara på de olika gladiatorspelen under den flaviska perioden som det kallas, med Titus och Domitianus och så vidare.
Då är min fråga, jag såg pilotavsnittet, var inte superimpad, blir det bättre? Det är min fråga.
Den har ju fått där kritik just för att storyn har varit rätt dassig. Man har varit väldigt mycket fokus på just striderna. Men till skillnad från Ridley Scott och Gladiator, där det blev en del i historien, så här är det ju liksom, utgör det historien, och det faller väl ganska platt om det inte finns någonting bakom. Så den har inte blivit någon jättesuccé, förutom att den också är blodig och lite spännande emellanåt. Anthony Hopkins är ju med bland annat och spelar Vespasianus, som då är en verklig person.
Det var ju egentligen enda anledningen att jag kollade på den. Det är bara Anthony Hopkins gör någonting igen. Jag bara, det här måste jag ju se. Så såg första avsnittet och kände, det var Gladiator 2. Innan Gladiator 2 var dålig, så var det här den känslan man hade. Liksom, det här var inte bra.
Förtjänar, det är ju inte riktigt spoil, men förtjänar in den senaste Indiana Jones kärlek till romartiden också att omnämnas?
Ja, du, vad fin du är här, för att nu ska vi inte spoila, för att det här är ju en väldigt viktig del i den, men det är bland det bästa i hela den senaste Indiana Jones-filmen.
Ja, det är det verkligen, och jag vet att när jag satt med min mor och bror då, som är riktiga rånördar som sagt, så ingen visste ju vad som skulle hända, och så hände den här grejen då, och de skriker ju biosalongen. Det var ju som, wow, ta lugnt liksom, jag får ju dämpa dem liksom. Det var ju full fest efter den scenen, men den var verkligen så fräck också, den fick ju hela filmen att kliva upp ett steg liksom, precis som, ni vet, första gången man såg Indiana Jones och man öppnade den här boxen med de 10 budorden och man hade ingen aning om vad som skulle hända. Man fick ju den känslan på nytt i nya Indiana Jones, så det tycker jag ändå är ett fint hommage till romartiden.
Ja, men det tycker jag. Det är fantastiskt bra att avsluta avsnittet med Indiana Jones. Tusen tack alla ni som har lyssnat. Det är så jäkla kul att åka runt i de här historiska erorna och diskutera liksom hur popkulturen har skildrat det här. Det blir mycket Caesar, mycket gladiatorspel i det här. Nästa avsnitt, som troligtvis då blir vikingatiden eller Arthur-legenden, vi får se vilket det blir, så kommer det ju bli helt andra fokus på helt andra karaktärer givetvis, men skeenden. Och det ser jag också väldigt, väldigt mycket fram emot.
Det kommer bli underbart. Jag, som sagt, när det gäller King Arthur, jag kommer aldrig kunna ta den människan på allvar någonsin, tack vare Monty Python och The Holy Grail. Men det ska bli oerhört trevligt att prata om när David Beckham är med i en King Arthur-film liksom med Guy Ritchie. Det finns så mycket konstiga grejer kring det här, så att jag börjar bli jättetaggad på det här nu. Det bara bubblar i mig.
Underbart. Tusen tack ni som har lyssnat. Det har varit jättekul att ha er med. Fredrik Foningen heter jag.
Klar, Lindomar.
Andreas Petron.
Nästa vecka då blir det ett avsnitt om någonting helt annat. Ses då. Ha det gott. Hej!